Vi sjunger psalmen 321, 321, och efter det så talar Mikael Fältros. Frid. Frid från Gud och från den helige ande. Och frid med Gud, det önskar jag alla som har samlats här för att lyssna och alla som lyssnar via sändningen. Tänk att få äga frid med himmelens Gud. Hur allt annat blir oviktigt. Och tänk vilken olycka att inte ha frid med Gud och vandra mot evigheten. Hur allt annat som är synligt saknar värde mot det som består i evigheten. Vi hörde att söndagens tema det är vägen till Guds rike. Jag tänkte att vi skulle läsa en kort text från slutet av Jesu bergspredikan i Matteus evangeliets sjunde kapitel. Vi läser i Jesu namn verserna 13 och 14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Amen. Det här var Jesu egen undervisning. Slutet av bergspredikan där han har förklarat Guds vilja. Förklarat lagens innehåll, att det inte bara är till gärningarna, till de yttre sakerna som vi gör med handen. Eller hur vi handlar mot varandra, utan att Gud ser till hela människan. Att han ser till hjärtat. Precis så behöver vi pröva oss när vi gör som vi hörde genom Henry och ställer oss i Guds ords ljus. Läser hans ord och hans budord. Att det inte bara handlar om yttre gärningar utan om hela människan. Vad vi har våra tankar och vad vi har våran kärlek och vad vi har vårat hjärta. Så att vi får pröva oss om vilken väg som vi vandrar på. För det är viktigt. Vi kristna, vi beskrivs som vandringsmän. Som är på vandring. Sjunger i en sång att vi är gäster och främlingar. Och det är vi, för det är inte här vi tillbringar evigheten. En kort tid, som en fläkt, som vi lever här på jorden. Men evigheten, den väntar. Och nu undervisar Jesus att det finns två vägar. En smal väg och en bred väg. Som leder till helt olika mål. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och många går fram på den. Den breda vägen, den behöver vi inte söka efter. För den hamnar vi på om vi inte söker. Den vida porten behöver vi heller inte leta efter. Utan den kommer människor till om de inte letar. Och där går många. Där går de som inte vill höra Guds ord. Där går de som inte bryr sig om vad Gud vill säga till dem i sina liv. En bred väg med många olika filer. Passar bra för köttet. Köttet har sin lust till den breda vägen. Där man får vara som alla andra. Och det här är ingenting som vi som Guds barn är bevarade ifrån. Utan vi vet att vi har den gamla människan i oss. Vi har köttet i oss som har sin lust till den breda vägen. Sin lust till att vara som alla andra. Och inte bara för vår egen del, utan även som föräldrar så frestas vi lätt till att våra barn inte heller ska behöva vara annorlunda än alla klasskompisar. Inte heller behöva vara så annorlunda så att de hamnar utanför. Utan helst ska de få vara med på samma saker, på samma villkor som sina vänner som de har i skolan och i sina vänskapskretsar. Det är inte så lätt för oss att skilja oss från de många. I världen kan man nog försvara sig med att inte kan väl en god Gud döma så många till helvetet. Inte kan han väl låta så många människor som går på den breda vägen få hamna i det eviga fördärvet. Gud är ju ändå kärleken. Och kärleken är störst. Innebär det inte att en god Gud som älskar alla människor är förhindrad från att döma så många till ett evigt fördärv? Efter våran text så varnar Jesus för falska profeter. Och det är falska profeter som säger att Gud inte dömer till helvetet. För Gud, han är nitälskande som vi hörde. Och han är rättfärdig och han är helig. Och han står fast vid sitt ord. Han erbjuder alla människor en evig frälsning. Men vi har en möjlighet att stänga vårt hjärta. Även i kyrkor så kan man höra förklaras att Gud är kärleken. Det finns flera vägar till Gud. Vi är inte satta att döma. Och det är sant att vi människor inte är satta att döma, för vi har inte den visdomen, och vi ser till det yttre. Men det finns bara en väg som leder till Gud. Bibelns Gud vittnar om att Jesus är vägen, och att ingen kommer till Fadern utan genom honom. När man talar i Pride-sammanhang om att kärleken är störst, och att det är kärleken som bär, så gör man det kanske ibland av okunskap, men kanske också av otro. Det används olika ord i grundtexten för kärlek. Och den kärleken som är störst, den har en riktning uppifrån och ner. Agape, Guds självutgivande kärlek, där man inte förväntar sig att få någonting tillbaka, utan ger av sig själv för att man älskar. Den kärleken kommer uppifrån Gud ner till oss människor. Sen använder Bibeln andra ord för den kärlek som sker mellan människor. Eros, den erotiska kärleken. Eller filio, kärleken mellan bröder eller mellan syskon. Men när man också i kyrkor talar om att kärleken är störst, och att det därför skulle vara tillåtet med att män lever ut sin kärlek till män, eller man lever i en kärlek som Gud inte i sitt ord har tillåtit, så är det eros som man upphöjer till den största kärleken, när det är Guds agape, hans kärlek, som bevisades genom att han sände sin son till världen för att dö för oss, som egentligen avses. Att den har många filer kan också göra att det känns som en lätt väg för köttet att vandra på. Om inte den livsåskådning som jag håller för vara rätt, om den inte visar sig hålla i framtiden eller fungera i världen, så kan jag byta fil, byta åskådning och ta en annan fil, och ändå fortsätta att gå med den stora massan längs den breda vägen. Den kan se så smal och så slät ut, den breda vägen. Man tycker att de människorna har ju inget lidande att gå igenom. De kan få tjäna pengar, och de kan få vara med och vara häftiga i klassen. De kan få vara omtyckta och populära här i världen. De har inga prövningar som en kristen har som får gå på den smala vägen. I Saltaren så läser vi flera salmer om hur Guds folk får klaga på att det får gå så gott för den ogudaktiga världen. I psalm 73 så klagar David på att de har det så bra, de som inte följer Gud. Men det spelar ingen roll hur slät vägen är. Det spelar ingen roll hur lätt den är att vandra på för köttet, om den inte leder rätt. Kommer vi till en vägkorsning och vi ska resa hem, och vi har en bred väg som går åt det ena hållet och leder bort, och en smal väg som har gropar och stenar och hinder, men som leder hem, inte väljer vi den breda vägen bara för att vi ska ha en lätt väg att åka på. Den leder ju inte hem. Målet med vägen är det viktiga. Oavsett om vi känner oss ensamma på vandringen, oavsett om det är många som går på den andra vägen. Bibeln talar om Abrahams tro. Abraham, han kallades ur sitt hemland, ur Kaldén. Abraham hörde Gud, och han stannade inte kvar och tänkte att det där var ett gott råd, men jag stannar nog kvar för att alla andra i min släkt och i min familj och mitt folk, de bor ju här, och de tänker inte resa någonstans. Utan Abraham, han reste för att Gud hade lovat honom ett nytt land och ett nytt folk, och för att det var hans mål. På Noa tid så talade Gud till Noa och visade honom en väg som säkert gjorde att han fick utstå en del hån, som gjorde att han skilde sig från alla andra människor som vandrade i samma tid som han. när han fick uppdraget att bygga en båt, trots att alla andra levde utan att bygga en båt. De gifte sig och de hade roligt. Men det var inte rätt, för att det var många. Utan det viktiga, det är vart vägen leder. Hålla blicken på han som är vägen och hålla blicken på målet. Och även om vägen känns bred till en början, så vet vi inte, som Luther säger, hur djupt och hur smalt hålet är som vi hamnar i när vägen tar slut. Man kanske kan likna det vid en tratt. En tratt som är vid och bred i öppningen, men som smalnar av och slutar i ett smalt, trångt och ogästvänligt rör som fortsätter i evigheten. Och hur den smala vägen då kan få bilden av en omvänd tratt med en smal öppning, en trång port och en smal väg, men den öppnar upp sig i evigheten, i den stad som Gud har förberett för alla människor. Det står att man måste gå in genom den trånga porten. Genom Henry fick vi höra om vad den trånga porten är. Att vi behöver en hjärttransplantation. Den trånga porten som vi behöver gå igenom, det är omvändelsens och bättringens trånga port. Jesus själv är porten. Att vi får komma till honom, ta emot hans rättfärdighet och sen vandra i helgelse. Ibland så tror jag att vi människor, fastän vi vet att det finns två vägar, en bred och en smal, att vi försöker hitta en tredje väg. En medelväg som går någonstans mitt emellan breda vägen och den smala vägen. Som Elia fick varna folket på sin tid om att inte halta på båda sidor, utan välja om ni vill tjäna Gud eller tjäna Baal, så tror jag att Gud och Guds ord behöver varna oss idag om vilken väg vi vandrar på. Ibland så kanske man försöker hoppa emellan, korskoppla. Att man kommer från den vida porten, den breda porten, och vill ta sig upp på den smala vägen utan att ha gått genom den trånga porten. Genom att försöka börja leva efter Guds vilja. Försöka göra goda gärningar. Försöka bättra sig och leva som andra kristna gör i församlingen. Men det hjälper oss inte. Har vi inte Guds kärlek, hans ande som bor i oss, så hjälper det inte oss någonting att vi späker våran kropp och avhåller oss ifrån onda gärningar. Att vi försöker göra allt som står oss till buds för att hålla Guds heliga vilja, om vi inte har Guds kärlek. Om vi inte har gått genom den trånga porten. Sen finns det också en risk att man korskopplar åt andra hållet. Att man har gått igenom den smala porten. Men sen vill man snedda över till den breda vägen. Eller halta med en fot på vardera väg. Jag tror att det var det Lestadius talade om när han skrev om nådetjuvar. Att man har tillägnat sig rättfärdigheten en gång i tiden, men man lever ändå ett liv efter sitt kötts begär. Man går genom den smala porten, hör Guds förlåtelse, säger att jag tror på läran om att Jesus har dött också för mig. Men den rättfärdiggörelse som sker utanför dig, som du får ta emot, den blir bara en teori i ditt liv. Och så har du kvar kärleken till världen och försöker hitta en gyllene medelväg, eller medelväg mellan den smala och den breda vägen, och haltar med en fot på vardera sida. I Bibelns sista bok så läser vi om en församling i Laodicea som varken var varm eller kall, men ljummen. De trodde sig vara rik och äga allt, men de var fattig och eländig. Försöker vi vandra med en fot på vardera vägen? Försöker vi ha våran glädje både i det som finns i världen och samtidigt ha tryggheten i nåden, så är vi fattiga och eländiga. Gud, han vill ha hela platsen i ditt hjärta och vill inte dela det med världskärlek eller kärlek till synden. Vi hörde innan om hur det finns så många tekniska förbättringar i vår tid. Och det tänker jag så många gånger på, framförallt för barnen som växer upp. Hur mycket som vi borde varna för den frestelse och den tillgänglighet som finns på internet. Hur vi hela tiden matas med ideal från världen om skönhet, om träning, om hur man ska se ut, hur man ska föra sig, vilka sammanhang som man ska finnas i. Och hur lättillgängligt det är på internet. Och inte bara med kunskap utan också med köttets begär och med synden. Hur lätt det är att i hemlighet hitta saker som köttet lockas till. Jag tror inte att den här frestelsen bara hör till ungdomarna. Jag tror inte att köttets begär bara har en ålder, utan jag tror att det här gäller yngre, det gäller medelålders och det gäller äldre. Vi blir inte fria från köttets begär och från frestelserna här i tiden, utan vi behöver oavsett ålder Guds ords ledning för att bevaras som hans barn. Henry han nämnde om dagens evangelietext, eller om det var tredje årgångens text, med den unge mannen som kom till Jesus och som hade levt efter alla Guds bud. Allt det här har jag hållit sedan ungdomen. Allt det här hade han redan uppfyllt. Men Jesus upplyste honom om att det saknades ännu någonting. Ett fattas dig. Gå och sälj allt du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Och han gick bedrövad bort för att han ägde mycket. Den mannen han avslöjades. Han trodde att han hade tjänat Gud och att han hade levt efter Guds alla bud. Levt efter hans vilja. Och Jesus avslöjade honom att det var egentligen en annan Gud som han hade tjänat. Mammon var hans Gud. Han hade kärlek till sina ägodelar och till världen. Och gick bedrövad bort för att han kunde inte lämna allt för att följa Jesus och lita på Gud. Den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Genom den smala porten, där tar man sig inte, som Luther säger, med sin kamelpuckel. Genom den smala porten kan vi inte komma med några egna gärningar, med någonting som vi själv har att bära fram. Vi kan inte komma genom den smala porten när vi fortfarande älskar världen och dyrkar världen. Utan där kommer vi som nådetiggare, fattiga och utan något eget att bära fram. När vi ser att vi själv misslyckas i allt och inte har en möjlighet att uppfylla den helighet som Gud kräver i sitt ord. Då får vi komma till porten Jesus och be om nåd. Och genom porten så leder en väg som är smal och som leder till livet, till tratt splittrat öppningen. Varför beskriver Jesus vägen som smal? Har ni funderat på det? Den är smal för att det är en väg som få finner och som få går på. Det är en väg som blir smal för att vi har en kamp som kristen att vandra. Som vandringsmän hela vägen genom det här livet. Och kampen för en kristen, den står mot de tre fienderna. Mot djävulen, mot världen och mot vårt eget kött. För även om vi vandrar som Guds återlösta barn på den smala vägen, fått ta emot Guds kärlek och hans förlåtelse, så har vi köttet i oss som fortsätter att locka oss med sina begär. Som fortsätter att få oss att vilja vända blicken till det som är synligt och det som är skapat. Det som är emot Guds vilja. Och det värsta är att enligt Bibeln så kommer vi inte att klara av frestelsen. Vi kommer att falla. Det finns ingen som inte syndar. Men det viktiga för en kristen är att inte bli kvar liggande på vägen. Om vi faller så behöver vi resa oss. Behöver vi återigen få ta emot förlåtelsen för att vandra vidare. Inte bli kvar liggande och sen rulla ner i diket och hamna på den breda vägen. För att synden som vi har fallit i blir ett så stort hinder för oss så att vi inte orkar gå vidare. Och synderna som vi faller i kan vara så svåra att bekänna. De kan bli ett så stort hinder för oss på vår fortsatta vandring. Kan till och med gå så illa så att man känner att den här synden, den kan jag inte berätta om för någon. För att den är så svart och den är så stor. Det finns ingen annan som har fallit i en sån här synd någonsin innan och kallat sig kristen. Man känner att det kanske till och med är så att det är lättare att hamna i helvetet i evigheten än att behöva öppna sin mun och berätta hur illa det har gått. Men Gud har i Kristus försonat alla synder. Vi bär alla på synder och inför Gud så är alla synder lika stora. Riskera inte evigheten. Riskera inte friden i hjärtat med Gud för att den mänskliga stoltheten skulle kunna få sig en törn. Utan förvånas istället över friden som möter dig i hjärtat när du återigen får höra om att din synd är förlåten. När du trots vad du hade trott får möta den kristna gemenskapens kärlek och att ingen dömer dig och fördömer dig för vad du har fallit i. För vi bär alla på synder. De flesta av oss har nog svarta synder som man aldrig skulle vilja ha ut i offentligheten. Men alla tycker nog att just mina synder är de största. För vi ser till det yttre och ser inte vad andra människor har ramlat i. Men det är inte bara köttet som lockar oss som vandrar på den smala vägen. Djävulen han kommer till oss ideligen. Han talar tvivel till oss. Skulle du kunna tro dig vara ett Guds barn? Hur skulle Guds nåd kunna räcka till dig? Se här, jag erbjuder dig istället världens kärlek. Hela världen skulle kunna få tillhöra dig. Du skulle kunna få respekt och bli beundrad. Skulle Gud ha sagt. Och så talar han hela tiden till oss. Och vi behöver Guds ords beskydd. Precis som Jesus använde Guds ord i försvaret mot djävulen i öknen. Så behöver vi läsa och höra Guds ord. För att ha våran styrka och våran trygghet i Gud och i hans son Jesus. Även världen försöker få oss att snubbla på den smala vägen. Följer vi Guds vilja, vandrar efter hans bud på den smala vägen, så, så kan vi inte vara världens vän samtidigt. Det blir en stötesten för världen med vårt liv, med vårt levande. Och när vi öppnar våra mun och för fram Guds ords sanning, så försöker de att på olika sätt få oss att ändra uppfattning. Ungdomar får säkert höra många gånger under skoltiden: nej, men kom med här oss istället. Följ med på den och den festen eller på den här tillställningen. Kan du inte hänga med? Kan inte du vara som oss andra? Likadant när man blir äldre och det är företagstillställningar. Väljer någon att avstå från alkohol vid en middag, så blir det konstigt. Och man tror att man sitter och dömer de andra som väljer att dricka alkohol. Tror han att han är bättre för att han inte gör det här? Och så vill man gärna att alla ska vara med. Alla ska göra likadant. Världen kan aldrig tåla att vi vandrar ett liv efter anden. Att vi vandrar på den smala vägen. Och den smala vägen har också diken som vi kan halka ner i. Jag brukar tala om två olika diken. Och det nämndes här innan också om hur vi kan hamna i diket där vi tror oss vara frommare än andra. Där vi blir som fariseerna, att vi kan berömma oss av de goda gärningar som vi har gjort. Över de bud som vi har lyckats hålla. Och det slutar med att man till slut inte behöver en frälsare för att man har lyckats uppfylla Guds lag. Jag har inte hamnat i så stora synder så att jag har någonting att bekänna för någon annan. Jag behöver inte vända mig knästående till Gud i bön om syndernas förlåtelse. Jag känner ingen tacksamhet i hjärtat varje dag när jag går och lägger mig och när jag vaknar, för att jag har frid med Gud och för att synden är förlåten. För att synden blir ingen verklighet i mitt liv. Men det andra diket är lika farligt. Där vi fattar kärlek till synden. Det sker ofta små anpassningar och man hör ofta frågan också i kristna sammanhang: inte kan väl det här vara synd? Det här kan väl ändå inte vara fel? Inte har Gud förbjudit att vi skulle göra så här? Alla andra kristna gör ju redan så här. Och så har vi det som ursäkt för att hela tiden flytta steg för steg närmare världen och det som finns i världen. Kanske att just den saken inte är en avgörande sak. Kanske inte är det den saken som Gud i sitt ord uttryckligen förbjuder. Jag tror inte att vi ska ha Bibeln som en lagbok där det står vilka regler vi har att följa på den smala vägen. Jag tror inte Gud har gett oss sina bud och sitt ord för att vi ska kunna rätta våra liv. Så här och så här och så här måste du vara för att du ska få fortsätta att vara ett Guds barn. Utan precis som vi så dyrbart hörde innan, så får Guds vilja som uttrycks i hans bud. Det är ju Guds vilja det handlar om. Att vi ska älska honom över allting. Att vi ska älska våra nästa så som oss själva. Den viljan ändras inte. Och den viljan får vi ha som ett kärt och älskat rättesnöre i våra liv. Vi är fria. Men inte fria till att missbruka det här. Missbruka vår frihet så att vi följer köttets begär och haltar mellan båda vägarna. Utan fria till att söka Guds vilja. Och fria till att välja att följa hans vilja. Hur skulle det ha sett ut om Abraham hade hört Guds ord och Guds kallelse men stannat kvar i Kaldén? Hur skulle det ha sett ut om Noah hade sagt att det är nog en bra idé att bygga en båt, för det har Gud sagt, men inte börja samla material och börja bygga en båt? Tro och gärningar, det hör ihop. Tro och lydnad till Guds bud. Men inte så att vi blir slavar under budet och slavar för att tjäna eller för att förtjäna, utan för att det är Guds vilja. För att vi har fått ta emot hans kärlek, hans agape, för att han har älskat just mig så mycket, så får jag fritt och med mitt nya hjärta, min nya vilja, följa hans vilja. Och hur ska jag veta vad som är Guds vilja? Hur ska jag veta vad jag bör göra i mitt liv? Vilka saker jag bör välja bort och vad jag bör göra? Vilka goda gärningar som jag är satt att tjäna Gud med? Och Gud gett oss sitt ord. Och han har sagt att han talar till oss genom sitt ord. Idag får alla i Sverige äga en bibel och fritt läsa ur bibeln. Tänk vilken förmån. Den är så tillgänglig så att vi kanske också därför glömmer bort att använda den. Att varje dag få öppna bibeln och söka Guds vilja. Vad Gud vill med mitt liv. Se vad Jesus har gjort för mig. Se vad Jesus, och se på hans fullkomligt rättfärdiga liv och den rättfärdighet som han har vunnit åt oss. Hur skulle det sett ut i öknen, tänkte jag. Israels folk på folkvandring där Gud ledde sitt folk. Han var på himlen som i en molnstod och gick före folket. När molnstoden reste sig och började röra sig så bröt Israels folk lägret och följde efter. Det skulle ha sett illa ut och det hade inte lett till Kanaans land. Och molnstoden hade rört sig i en riktning, men Israels folk hade vandrat iväg i motsatt riktning. Det handlar om att tro och att lyda, för att det är Gud som har sagt, för att det är hans vilja. Inte för att vi måste, utan för att vi får, vi är fria. Tro och lydnad. Eller med andra ord, kanske man kan läsa i Bibeln om rättfärdiggörelse och helgelse. Det är nog inga ord som man använder i dagligt tal, inte ens bland de äldre. Men det är ord som är svåra att byta ut och förklara med någonting annat. Men innebörden av orden, de behöver vi som kristna känna till och veta vad det handlar om. Rättfärdiggörelsen, det är när Gud inte dömer dig för dina synder, utan när du tillräknas en fullkomlig rättfärdighet som Jesus i sitt liv har vunnit. Det är någonting som sker helt utanför människan, för den har skett hos Gud. Gud såg på Jesus och på hans liv, och Gud försonade synden, försonade världen med sig själv i Kristus. Det är rättfärdiggörelsen. Tron på att det har skett just för mig. Genom tron får vi ta emot rättfärdiggörelsen som Gud har vunnit. Tron kan vi inte heller berömma oss av. Även om det är människan själv som måste tro. Den helige ande kan inte kliva ner till dig i ditt hjärta och tro åt dig. Utan du behöver själv tro för att ta emot den rättfärdighet som Gud har vunnit. Men den helige ande och Gud verkar tron i ditt hjärta. Han kallar till Gud. Gud söker dig och manar dig till att ta emot hans nåd. Och helgelsen, det är följden av att vi är återlösta. Följden av att vi har fått ta emot en sån kärlek där vi i oss själva förtjänar straff, men istället får en tillräknad rättfärdighet. Den kärlek som Gud visar oss, då sker en hjärttransplantation. Då krossas stenhjärtat och Gud med sin heliga ande tar sin boning i en människas hjärta och verkar goda gärningar och helgelse i ditt liv. När Bibeln talar om att vi inte ska följa köttet utan att följa anden, så handlar det om att vi har den helige ande i oss som manar gott i oss, som manar goda gärningar och som manar ett liv efter Guds vilja. Men att vi också har köttet som har sin lust och sin vilja till den breda vägen. Till de frestelser som vi finns i livet runt omkring oss och på internet och vart vi än vänder oss. Men missbruka inte din frihet till att följa köttet, utan följ anden. Jesus, han undervisar just om det här när han varnar i slutet av bergspredikan. Sista förklaringsdelen så berättar han en liknelse om två husbyggare. Där den ena, den förståndige mannen, han hörde Guds ord och han handlade efter dem. Och han liknas vid en man som bygger sitt hus på klippan. Regnet kom och störtfloden kom. Vindarna kastade sig mot huset, men det föll inte för att det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, den som har en gång blivit kristen men ändå följer köttet och vandrar på mellanvägen eller med en fot på vardera väg, som inte håller Guds ord för heligt och viktigt, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, störtfloden kom, vindarna blåste och slog mot huset och det föll samman och dess fall var stort. Tron som verkar gärningar i ditt liv, det handlar inte om att bara hålla en lära för att vara sann. Bara tänka att jag tror nog att Gud finns och jag tror att han har sänt sin son. Och visst har han dött för hela världens synd. För så, det står ju så i Bibeln. Det är nog säkert sant. Tron, det handlar om att fullt och fast vara förvissad om att det Gud säger är sant och att det gäller för mig. Tron, det är att lita på Gud och på vad han har gjort. Och att leva i en gemenskap med honom. Det beskrivs ibland som en relation med Gud. Och en relation där man inte talar med varann. Det kan vara ett äktenskap eller kompisar. Det leder fort till att man retar sig på någonting och att man blir osams. Och att om man inte talar om det så går man så lätt skilda vägar. Man hamnar så lätt fel. Också i relationen med Gud så behöver vi tala med varandra. Vi behöver hålla oss vakande. Jag läste nyligen i en liten notis att det bästa sättet för att hålla sig vaken på natten om man är trött, det är att ha ljuset tänt, att tala med någon och att röra sig, för då kan du inte somna samtidigt. I andligt avseende så är det likadant. Vi behöver ha Guds ords ljus lysande över våra liv. Vi behöver tala med Gud i bönen. Och inte kanske bara i aftonbönen eller på söndagen, utan be oavbrutet, uppmanar oss ordet. Be oavbrutet. Och vi behöver röra oss. Vi behöver röra oss i goda gärningar. Och i Jesu efterföljd. Nu lämnar oss inte Jesus ensamma. För i alla fall jag, när jag läser om den smala vägen och tänker mig den som en handsbredd. Med djupa diken på båda sidor. Med gropar och med hinder. Med djävulen, världen och mitt eget kött som gör allt för att stoppa mig. Så känns det som en omöjlig kamp. Och det känns som att jag inte kan lyckas. För jag fastnar så lätt i synden. Jag blir så lätt kvar. Det är som att frestelserna dras till mig. Och jag har så svårt att väja och ducka. Men då uppmanar oss ordet om att lyfta blicken. Håll blicken fäst på Jesus. Se inte på vad du har lyckats med och vad du har misslyckats med. För då kommer vi alla att med nedsänkt huvud hamna i diket. Utan håll blicken fäst på Jesus. Han som säger, jag är vägen. Följ mig. Han som har lovat att han går vid vår sida. Jag är med er alla dagar in till tidens ände. Guds kärlek bevisades i att han sände Kristus till oss. Kristus har inte lämnat oss, utan han går med oss. Och det är han som ger oss viljan med den helige ande i oss att vandra efter Guds vilja. Och det är hans kärlek som driver oss, och tron på honom som tvingar oss att av lydnad följa Guds vilja, för att det är den helige, allsmäktige Gudens vilja. I Jesaja så finner vi faktiskt ytterligare tröst. Om det nu inte räcker med att Jesus är vägen, att han går före oss, att han säger följ mig och att han är med oss alla dagar, så hör vi genom profeten Jesaja: och vare sig du viker av åt höger eller vänster, så ska dina öron höra detta ord ljuda bakom dig: här är vägen, gå på den. Och det blir en så fin och så fullkomlig bild där jag får vandra i Guds beskydd. På den smala vägen med Jesus framför som säger följ mig, och den helige ande bakom som vaktar och varnar mig och visar på vägen, och Gud själv som tar emot vid målet. Och till detta bevarar han oss alla till evigheten. Och har du synder på ditt samvete, känner du att den här nåden, den orkar jag inte tillägna mig, jag klarar den här synden är så svart så att den här kan jag inte bekänna, och jag orkar inte tro att jag får vara kristen för att det har gått så illa för mig. Eller har du fattat kärlek till världen och vet inte om du är på rätt väg, så tro idag fullt och fast, alla dina synder förlåtna i Jesu namn och i hans dyrt utrunna försoningsblod. Så bevarar oss kraften och Guds frid. Friden när vi har syndernas förlåtelse bevarar oss till evigt liv. Amen.
Men innan vi går för att äta så ska vi sjunga psalm nummer 377, 377, och efter det så sjunger vi glädjens herre.